Guds fred och Guds välsignelse över uppståndelsedagen. Låt oss be. Vi ber för var en törstig själ som strävar på sin väg. Att du må göra själen hel och dra dem in till dig. Så renset i ditt dyre blod, nytt mod och hopp och tro de får. Och vandre kan med herden god på vägen som mot hjemme går. Bär oss steg för steg på vandringen och löft vår blick mot himmelen. Så vi himmelvänte vandre kan med den hyrde som är god och sann. Ja, tack att vi får komma med alla våra behov inför dig. Utgjute vårt hjärta och si det som det är. Och tack att du möter oss där vi är. Och så vet du, vi är lika hjälpelösa idag som förr. Och därför ber vi till dig att du må öppna våra hjärtar. Och så uppenbara ditt ord. Och se till att hjälpa oss med det vi tränger idag. Det ber vi Jesus i ditt namn. Amen. Vi ska läsa från den 103:e salme. Och vi begynner med att läsa de fem första vers. I Jesu namn. Min själ lov Herren och allt som i mig är, love hans helige namn. Min själ lov Herren och glöm icke alla hans välgärningar. Han som förlater alla din missgärning, läger alla dina sjukdomar. Han som förlöser ditt liv från graven och kronar dig med misskunnighet och barmhjärtighet. Han som mätter din själ med det som gott är, så du blir ung igen, like som örnen. Amen. Den 103:e salme. Det är en salme som är präget av ögonblickets verklighet och så samtidigt evighetens perspektiv. Ögonblicket och evigheten. Alltså, i ett välfärdssamfund så glömmer vi ibland det att vi äger bara två ting. Ögonblicket och evigheten. Vi vet ingenting om morgondagen. Men vi vet det att han som vi tillhör i ögonblicket kommer vi att tillhöra i evighet. Och därför är det viktigt att alltid leva i uppgör. Aldrig utsätter. Och som jag sa, ögonblicket och evigheten. Men salmen är också präget av troens tillit och glädje. Och icke minst troens vila. Och det är ju något som håller på att gå tapt i vår tid. Salmen är icke en roman, icke en fantasi. Men han skriver ut från personlig erfaring. Det är en tack och en jubelsang över den nåde som han själv har fått erfara i sitt liv. Det vill säga, det är icke andra hans information. Det är icke något han har hört om av andra. Men det är något han har erfart i sitt eget liv. Och det är en hyllest till hans trofasthet och kärlighet och nåde. Och så mitt i allt det här så glömmer han icke mänskets personliga ansvar. Nåde betyder ju icke att vi icke har ansvar. Han som har skapat oss i sitt bilde och igenlöst oss med sitt blod, han håller oss ansvariga. Ja, han gör det. Och så minner han oss hur viktigt det är att vi icke glömmer alla Guds välgärningar i den tid som ligger bak oss. Det är lätt att glömma välgärningen i medgångens och solens tid, när allt går oss väl. Min själ lov Herren och glöm icke alla hans välgärningar. Tyck på det lite grann. Lov Herren, men glöm icke hans välgärningar. Ja, men kära, hvordan är det möjligt? Och love Gud med sina läppar och lovsynge Gud höjligt med sin mun och så samtidigt glömma Guds välgärningar. Då må vi spöra värde där vi lovsynger han för. Det kan i vart fall icke vara för hans välgärningar. Nej. Då är ju detta att love Gud bara blivit ett programpunkt. Icke ett hjärte som flyter över. Jag tänker på, jag minns inte vem som förtalte om en man som han är. När han blev välsignet av Guds ord så sa han höjligt pris till Gud. Och det var någon som syntes det var lite förstyrrande under preken och gudstjänsten. Och den här fattigmannen hade ju galoscher som var så utslitt att han trängte sannolikt nya, men hade ju inte råd till det. Men så var det någon i menigheten som sa, Oskar, sa han, vis du grejer och håller mun en hel gudstjänste, så ska du få ett par galoscher gratis av mig. Så var avtalen gjort, men mitt i preka så reser sig mannen och säger, galoscher eller icke galoscher, pris sig Gud. Och då är det grejt. Då är det icke påtatt. Jag synes det är lite stille ibland i våra samlingar. Det minner lite om begravelse. Men alltså, jag må också säga, jag föredrar det framför ett inövet ritual när man jämligen ropar pris sig Gud. Visst det icke kommer från hjärtat. Från vers 10 står det, hör, han gör icke med oss efter våra synder. Hör du det? Han gör icke med oss efter våra synder. Gen gäller oss icke efter våra missgärningar. För så höj som himmelen är över jorden är hans misskunnighet mäktig över dem som frykter han. Så långt som öst är från väst lär han våra missgärningar vara långt ifrån oss. Som en far förbarmer sig över sina barn förbarmer Herren sig över dem som frykter ham. För han vet hvordan vi är skapt. Han kommer i hu att vi är stöv. Det syns jag väl signa. Jag minner mig själv om det av och till i livets vardag. Och ser det att Gud, han husker att jag är stöv. Och alltså, tacken må gärna vara konkret. Den må det. Icke sant, hvis min kone en dag lager det som är min favoriträtt. Då går jag ju icke in på köpge och roper, jag priser dig, jag lovsynger dig, jag tackar dig. Men jag fortäller varför jag är tacksam. Vad det är hon nu har gjort som jag sätter så stor pris på. Som en far förbarmer sig över sina barn. Alltså, vi må vara klar över att förbarma sig, det betyder inte att se mellan fingrarna. Det är ju inte sånt. Nej, det är inte så farligt. Nej, det är inte den tonen. Du ser, barmhjärtigheten, den ser icke mellan fingrarna. Det är det likgyldigheten som gör. Den ser mellan fingrarna. Den blundar för det verkliga förhållandet. Men det här att förbarma sig, det är en hållning som har som mål att hjälpa ett människa till att leva med öppna ögon. Icke i en inbildningsvärlden. Hjälpe henne att se livets realitet. Se döden som en realitet vi alla må möta. Och icke minst, se att livet och evighetens realitet är icke en trussel över vårt liv. Livets och evighetens verklighet, det är en Guds gave det, som berikar livet på alla plan. Jag måste säga, det har borit mig genom en del av denna tidens smärtor och sorger, för det känner vi nog alla på av och till. Livet gör ont någon gånger. Men alltså, livet är ju något mer än det som är här nere. Men det är också här nere, vi må inte glömma det. Vi må liksom inte bara leva i evighetens värld. Jag husker i 1969, jag gick på Fjällhög. Hade kommit från byen och på väg upp. Och så var det skrevet på brua där man gick. Var det någon som hade sprayat? Jag tror på ett liv för döden. Och det var väl en reaktion mot att han hade säkert blivit minna många gånger om budskapet att det är ett liv efter döden, och det är ju det. Men alltså, någon gånger har hedningen rätt i sitt rop. Ja. Icke sant alltså att jag tror på ett liv för döden. Jag må ju säga, jag har funnit livet ganska meningsfullt och rikt. Efter att jag kom till tro. För det fick ju en ny dimension. Och alltså, Gud befriar oss till att våga och vara oss själv. Det här med troens liv och Guds livet, det handlar inte om att du ska bli en annan än den du är. Det trodde jag som nyomvänt. Och det var liksom det hopp jag levde på. Att jag icke skulle bli den jag egentligen var skapt till. För jag såg ju icke på det, jag såg mest på min synd och min eländighet. Och så hoppade jag skulle bli något annat än det jag var. Men tiden, livet och evangeliet framförallt har lärt mig att det handlar faktiskt om att jag ska bli mig själv. Och då snackar vi icke om teoretiska bortförklaringar, men om ett nytt liv. Det ånder av fred och gudomlig och himmelskt lys. Den här salmen som flyter som en stille bäck. Präget av, som jag sa, ögonblicket och evigheten. Och så att troens tillit och glädje. Men blundar icke för mänskets ansvar. Men det talar om en Gud som förbarmer sig över sina barn. Och det var faktiskt det Jesus gjorde när vi i lördags så på detta, där Jesus säger till Peter: vik bak mig, Satan, du är till anstöt för mig, för du har icke sans för det som hör Gud till. Därför barmet han sig över Peter. Ja. För det blev något annat i Peters liv efter detta också. Det var sårande talet, virkelig, smärtfullt budskap. Men du ska huska att det är den Jesus som av hjärtat älskar Peter, som förbarmar sig över han. Över en discipel som håller på att hamna i sin egen världen och laga sina egna regler. Och där blir Jesus nött till att säga något smärtelig. Men där må vi också huska, det var ju icke smärta som var målsättningen. Långt ifrån. Men du vet, någon gånger kan sannheten smärta. När man möter sig själv i dörra och alla bortförklaringar bränner som halm. Det smärtar. Men jag har lärt mig det att när livet smärtar, när Guds ord och Guds sannhet avslörar mig, så är icke räddningen för mig att flykta. Men att virkelig möta han. La han avslöra vem jag egentligen är. Och det gör ont någon gånger. Vi hade hoppat jag var bättre än sån. Men han stansar ju icke där. Han avslörar också vem han är. Och vad han har gjort. Och att han är den som förbarmar sig över mig. Akkurat slik som jag har det. Alltså, skriften är nog väldigt nog. Vi kan aldrig gjenta det för mycket och se att den är inspirerad av Gud. Detta är Guds ord. Och jag kan inte plocka och säga att det där det är skrivet för så länge sedan. Det här är inte aktuellt nu. Jo då, jag kan inte plocka allt samman. Det är Guds inspirerade ord. Och jag har blivit så välsignad här så långt som öst är från väst. Halleluja. Finner inte något annat ord alltså. Ja. Han säger inte så långt som nord är från syd. Nej. För själv om det är långt. Jag vill inte gå den turen till fots. Själv om det är långt så är det ju begränsat. Ja. Och därför säger aldrig Guds ord att han kastar din synd så långt som var nord är från syd. För då ville det vara en begränsning. Men Guds ord säger så långt som öst är från väst. Och då kan jag inte annat säga halleluja. När jag vet att det är skrevet på en tid då människorna trodde att jorden var platt. Det är ju bara Gud som kan se från öst till väst. Ja. Alltså, ju längre jag lever, ju mer förundrad blir jag. Och så går det upp för mig. Alltså, det är rätt och slett förlösande. För ju mer jag anar av det jag läser, så skönjer jag att här är det nåde nog också för en sån som mig. Du ser, Guds ord blir stående när allting annat faller. Vi ska snacka om det, vi ska minna varandra om det. På 80-talet hade jag en mötekampanj i Lappfjärd i Finland. Det var en välsignad uke. Och lördag kväll var det som himmelen var öppen. Folk fick se sin synd och komma till Gud. Det är sånt som bara Gud kan göra. Så jag gledet mig så väldigt till att preka på söndag. Men det var på lördag kväll jag gledet mig. Ikke på söndag morgon då jag vaknade. Då var mitt hjärte dött och kallt. Och det kändes som att finns det någon Gud så är han 1000 mil väck. Och jag hade absolut ingenting att säga. Så jag sa till prästen i Lappfjärd att ska du preka idag? Nej, sa han, det är ju du som är satt upp. Ja, men säger, jag har i varje fall inte något att säga. Jag tror att det bästa tjänaste jag kan göra nu och nå, säger jag, det är att resa hem. Det var 2,5 timme före Guds tjänaste vi satt vid frukostbordet. Och så ringte telefon, han gick och svarte och så sa han, det var telefon till dig Kurt. Till mig? I Lappfjärd? Då var det den gamle sognepressen Mikael Sandell i Karleby. Ja, en höjkirklig, gudfruktig man. Så Gud är lite humoristisk, jag är väldigt lavkirklig. Ja. Kanske lite för mycket nog en gång, det kan ju gå spor i det, vet du. Och därför har Gud vid flera tillfällen använt meget gudfruktiga, höjkirkliga präster till att hjälpa mig. För att visa att han har sina folk alla steder. Alltså, jag spör dig icke i vilken gruppering du följer dig hemma. Men vad som är ditt förhåll till den levande Gud. Och Mikael, han har varit genom åren så länge han levde, nu är han hemma hos Herren. Så har han varit en avgörande faktor till att bevara mig och lära mig ting. Och han var inte en man som brukade för många eller för stora ord. Så jag fick nästan bakoversvejs när jag tog telefon och sa, hej, det var Mikael, sa han. Gud sa till mig på morgonen idag, nu ska du ringa Kurt Westman och så påminna honom. Om att Guds ord står fast när allting annat faller. Ha en god söndag. Klick. Det var som solens sol gick upp i rummet där vi satt. Och jag fick tala den söndagen om Guds ord. Som skall stå när allting annat faller. Så tänker jag den motstånd Mikael mötte så länge han levde. Låt oss synge om Guds nåde. Och så när det inte akkurat går slik som vi hade tänkt eller hoppet. Låt oss huska att Gud är med. Där vill vi finna tröst i hans närvaro när allt annat i livet gör ont. Jag har haft tendens att tänka att Gud har glömt mig när allt gör ont. Men det är själefiendens strategi det. Du vet, i någon fällskap så har man gjort helbredelse till en annonsevare. Och i slik sammanhang så är det ju närmast förbudt att snacka om smärta, sjukdom eller nederlag. Och icke om tvil eller död. Men som en far förbarmer sig över sina barn, förbarmer Herren sig över dem som frykter han. För han vet hvordan vi är skapt, han kommer i hu att vi är stöv. Och som jag sa, det att förbarmer sig betyder icke att se mellom fingrarna. Men så långt som öst är från väst, det är liksom, det är ett ord jag tygger mycket på. För det fortäller mig, det är Gud. Så långt som öst är från väst. Alltså, han förbarmer sig slik att din syndeskyld är utslättet. Och hvis du söker hela livet kan du aldrig finna den. För det är icke att han ser mellom fingrarna, men han har tagit den bort vid att försona den. Det som intet öja har sett, det som aldrig uppkom i noe mänskes hjärte, det är Gud åpenbart för dem som älskar han. Ja, det har han berett för dem. Och han har åpenbart det vid sin ånd. Gud åpenbarer. Han kommer inte med en lista av gärningar du ska göra. Han åpenbarer vem han är. Och som jag sa, han åpenbarer din synd. Men han åpenbarer något mer. Han åpenbarer sig själv och sin fullbrakte frälse. Och Gud prövar aldrig att manipulera dig. Däremot önskar han att åpenbara, förnya och förvandla. Guds ord har ju den makten. Och Guds väg, det är att åpenbara. Men hur ska han göra det hvis vi aldrig prioriterar tid till att vara stille inför det ord hvor han åpenbarar sig? Och det är också fint att läsa i fällskap med andra. Vi snackade om det lite i bil på vägen hit. Vi är ingen ensamvarger. Ingen är kallt till att vara ensamvarg. Det är så viktigt att finna en sammanhang att stå i, så vi i ett fällskap kan bli korrigert av varandra. Och du ser, Guds ord, Guds helige ånd önskar att leda oss till lydighet och frihet på samma gång. För det är något märkligt för den som böjer sig för Guds ord och blir en ordets görer. Han blir också fri. Han blir inte slave. Så långt som öst är från väst, lär han missgärningen vara långt borta från oss. Och han vet hur vi är skapt. Han kommer i hu att vi är stöv. Det är faktiskt inte en eneste bön i salme 103. Hela salmen är en tack och en lovprisning för vad han är och vad han har gjort. Det vill säga, det vänder blicken bort från oss. Bibeln säger att vi ska se på han. Och så gör vi det ett ögonblick och så kikar vi lite tillbaka på oss själv. Men det här är ju ödelagt. Frimodigheten ligger i att se på han. Vem han är, vad han har sagt, vad han har gjort. Ja. Och som har utplånat och utslättat allt det jag är och har sagt och har gjort. Och därför har jag inte lov att se på mig själv. Jag har levt med mycket självförakt. Men fått hjälp. Det är på grund av min uppväxt och min barndom. Jag gick inte vuxit upp i kristet hem. Jag har aldrig sett min far och mor ville inte ha mig. Jag fick tidigt veta att världen hade varit bättre om inte jag var född. Men jag har fått en far i himlen. Det vill jag gärna se. Ja. Jag har mött en som har förbarmat sig över mig. Icke vill se mellom fingrarna, då hade jag ju aldrig varit trygg. och tänkt, ja men när ska han uppdaga det här? Men han har uppdagat allt. Och när jag ser den här lovprisningen i psalm 103 så tänker jag på August Storms gamla sang ifrån 1891. Tack min Gud för allt som hände. Det är lite en sang. Hör, tack för kors och tack för plage. Tack för himmelheimen blid. Tack för stridens luttringslåge. Tack för allt i evig tid. Jag synes den är ännu bättre på originaltexten på svensk. Vad nog grunden är till det? Men hör här, tack för kors och tack för plåga. Tack för himmelsk salighet. Tack för stridens klara låga. Tack för allt i evighet. Och ser du, när jag läser på den sangen, då tänker jag på Mikael Sandell igen. Jag huskar inte i vilket område i Finland jag var och vad präst jag var samman med. Men vi hade en fridag och så hade vi läst ett stort uppslag i avisen där man nu gick till brutalt angrepp på Mikael Sandell. Där man hade tagit hans uttalelse och vridd och vänt på det och gjort han till virkeligen bandit. Alltså det var förfärdligt vilken angrepp det var på den mannen. Och så blev vi eniga att vi skulle ta en köretur till Mikael och uppmuntra han. Och se att vi har tillit till han och vi stöttar han och tror på han och vi ber för han. Så vi drog så frejdiga därifrån stedet där vi var och skulle till Mikael Sandell. Ju längre vi kom på vägen, ju mer molefunkne och missmodig blev vi. Och så säger jag till prästen, du säger, har du ett ord till Mikael? Nej, sa han, har du ett ord? Nej, säger jag. Ska vi snusa? Ja, det minste han tränger och har behov för nå, det är ju två missmodiga herrens tjänare. Men då var vi allerede kommit in på gårdsplatsen. Och Mikael kom ut på trappen och slog upp dörren och ropte välkommen bröder, sa han. Och vi blev så förändret, vi hade ju väntat att finna en knust man. Han strålte som en sol. Och så sa han, kom in bröder, ska jag sätta på kaffen. Och mens vi satt vid bordet och han stod och ställde med kaffeapparatet, så sa han, dere vet det är ju så många salmer och sanger jag är glad i, sa han. Men vet du, de sista 14 dagar är det bara en sang som har tonat i mitt inre. Tack för stridens klare lue. Ja. Han var förankret hos Gud. Jag tackar Gud för privilegiet att få lära känna Mikael Sandell. En herrens trotjänare. Hans lopp är fullfört. Han är hemma. Jesus säger, slik i Johannes 16, detta har jag talt till dere, för att dere ska ha fred i mig. Ja. I världen har dere trängsel, men vär frimodig, jag har övervunnit världen. Det är ganska märkligt. Jag är otroligt treg alltså. Jesus har ju så tydligt sagt till mig att jag har fred i ham. Och så i världen har jag trängsel, säger han. Hvordan i all världen kan jag då så lätt träckas mot världen? Hvordan kan jag träckas mot det som bara ger mig trängsel? Men han säger något mer. I världen har dere trängsel, men vär frimodige. Jag har övervunnit världen. Vår frimodighet bygger icke på egen styrke. Tryggheten vilar icke på att vi icke möter storm eller kamp i livet. Peter han säger det slik, mine kära, undre dere icke över den ild som kommer över dere till prövelse, som om det var något märkligt som hände dere. Ja. Undre dig icke över prövelserna som det var något märkligt. I världen har du trängsel, men vär frimodig, säger Jesus. Man hörde mycket idag om ett segrande liv. Den enaste som har levt det är Jesus. Och därför ska vi låta han leva sitt liv i oss. I Romarbrevets 5:e kapitel, jag ska slå det upp så jag gengir det rätt. så står det noe der i vers 10, hør. Romerne 5:10. For blev vi förlikt med Gud vid hans söns död, där vi var fiender? Ska vi så mycket mer bli frälst vid hans liv efter att vi är blivit förlikt? Jag må inrömma, i min första tid så förkynte jag faktiskt nästan bara om Kristi död. Och det ska vi förkynna, för det finns inget annat grundlag till frälse. Men det är lika viktigt att vi förkynner Kristi liv. För jag strävde så otroligt i 10 första år, ändå som pastor. Åh, vad jag strävde för att leva det kristna livet. Ja. Men heldigvis kom jag totalt till kort. Det kom till ett punkt där jag insåg att jag måste han få leva sitt liv i och genom mig. Så langt som öster fra väst är din synd borte fra dig. Och siden livet ikke slutter vid graven, är det viktigt att leva också här och nå. Och då snackar vi ikke om att vara världsmäster i teologi. Men vi snackar ikke om en annan grövt heller, där vi förakter kunskap. Alltså Mikael Sandell, han var teolog till fingerspissarna. Han var så kunskapsrik, han kunde ha varit teologidoktor. Men han var en ydmyk man som levde med Gud. Det är så väldigt fint att det är någon som har en sån kunskap som jag manglar. Och så brukar den till Guds ära. Han som förlöser ditt liv från graven och kronar dig med miskunnhet och barmhärtighet, står det i vers 4. Löft dig själ till Golgata, till de dype vunder. Evig liv går ut därfra till vär fattig synder. Ja, tänk. Hör. Är da ej hans sår himmeldörer vide, där vi daglig adgang får med all synd och kvide. I det dyre blod som rant fra hans nådes kilde, liv och legedom jag fant, som all nöd kan stille. Löft dig själ till Golgata, till de dype vunder. Glöm icke hans välgärningar. Och huskar du icke något annat från denne gudstjänst, så husk det här, så långt som öster från väst har han kastat dina synder från sig. Det vill säga, de går icke att finna igen. Husk i vart fall den välgärningen. Du ser, Guds misskunnighet alene står fast i evighet. För den som vill ham tjäna, hans kära barn och menighet. Stå upp och lov vår Gud. Amen. Herre, vi tackar dig för vittnesbyrdet i psalme 103. Kunde det få synka ned i vårt hjärta att den synd som tynger oss och bekymrar oss, den säger du att den har du kastat så långt väck som var öst där från väst. Och det är så långt att det ingen ände på det. Hvis vi startar att resa väst, så kan vi resa ett helt liv och vi kommer aldrig fram. Det är ingen ände, ingen gräns. Tack att du har placerat vår synd. Du har kastat den så långt väck att ingen kan finna den igen. Den är borta för alltid. Och därför vill vi tacka dig idag för dina välgärningar. Mest av allt för ditt försoningsverk. För ropet på Golgata, det är fullbrakt. Och så för det att du har lovat att komma och hämta oss hem till sist. Amen.